Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
FIRE och resan mot ekonomisk frihet.
Vi intervjuar Jesper, eller Ann Gaudlin, från Rika Tillsammans-communityn som under sommaren både i forumet i chatten skrivit om så här att jag har haft rätt många veckor sammanhängande semester, så att det har varit som att vara på prao upp och så här FIRE eller ekonomisk frihet. Och så skrev man också så här att nästa år så fyller jag 50 och det hade varit ett fantastiskt tillfälle att kunna liksom ha möjligheten att dra pluggen på arbetslivet och göra något annat i livet.
Mm. Och FIRE kan vara en personlig resa snarare än en ekonomisk resa.
Vi pratar ganska mycket om att just den här resan mot en ekonomisk frihet handlar nog mer att lära känna sig själv, identifiera vad som är viktigt för en, snarare än att vara duktig på att göra grymma Excel-kalkyler eller att liksom prognostisera saker. Att det är nog mer en personlig resa än det är en ekonomisk resa.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 316. Och som vi sa i introt så är ju detta en intervju med Ann Gaudlin i forumet, som är en av de stora forumprofilerna som hänger där mycket och hjälper andra. Och det har varit liksom så här lite roligt att följa hans resa. Och jag tänker att idag så blir det ju mycket samtal just om då FIRE där, Financial Independence Retire Early. Men det som också var, som många skrev i forumet, så att det är extra roligt med Ann Gaudlin för att han är liksom inte någon så här superhöginkomsttagare eller så här, utan han är ganska vanlig. Så han har två barn som är liksom lite äldre. Han har bil, han bor i ett hus som han har amorterat på och liknande.
Ja, ja, men jag gillar också att han är en vanlig person som det går att relatera till.
Ja.
Och att han liksom också verkar ha tänkt rätt mycket och läst lite grann och liksom satt sig in i det här FIRE-valet.
Ja.
Men att det inte är liksom framkrystat på något vis.
Utan nej, det är så, inte
det
så
har växt det, organiskt verkar det som
exakt,
för honom.
Exakt, och det är inte så och jag trivs inte på mitt jobb, utan var så här, jag har varit på mitt jobb i 26 år. Jag trivs på mitt jobb och detta har varit, eller är resultatet av ett antal små val längs livet. Och han var också så här, ja, men jag upplever inte att jag har försakat någonting.
Nej,
utan
exakt.
Jag upplever liksom det som jag tog med mig och som jag sa till honom också, att det var så att jag upplevde honom som väldigt grundad, både i resan och i beslutet. Så att jag, till dig som lyssnar eller tittar eller läser där, så tänker jag att detta är ju liksom ett, jag menar, att få följa någon annans resa, att se hur kan det få en inblick i någon annans liv kring saker som man kanske inte alltid pratar om. Och det är naturligtvis inget facit eller så här ska man göra, utan detta är ett sätt av väldigt, väldigt många olika sätt.
Mm.
Så jag tänker så här, vi behöver inte göra det svårare än så här, utan vi släpper på Jesper och så tänker jag att vi ses i forumet och Jesper lovar, han hänger mycket i forumet så att han har lovat att svara på frågor och så blir det naturligtvis lite snack om hans andra stora intresse med skivor och syntar och annat sånt. Så tack för denna veckan. Varmt välkommen Jesper, du är en av våra forumstammisar, du har skrivit en hel del om din ekonomiska resa och nu är du inte långt ifrån målet och det är väldigt många som har önskat dig som gäst och jag vet, i och med att det är ett forum så vet jag inte så himla mycket mer. Jag vet att du bor i Skåne, du har god musiksmak, har vi listat ut i forumet eller andra tycker det. Du är i 50-årsåldern, eller snart 50, du är under 50. Så jag tummar upp på den. Du har barn som är tonåringar och du har liksom nyligen varit på FIRE-prao. Som vi ska prata om.
Just det.
Spännande.
Och sen så, och det som jag tyckte var så fint var att någon skrev också så här, det är så otroligt intressant eftersom du inte ens är höginkomsttagare utan har snäv budget även i pension. Jag tror att det avdramatiserade lite också. Mm. Så varmt välkommen.
Tack så mycket.
Men namnet på forumet?
Ja, på forumet heter du Angaudlin.
Ja. Ja,
och det känner nog många igen som brukar vara på vårt forum.
Så är det.
Men ska vi ta den uppenbara frågan, vad betyder det då? Och varför just det?
Ja, kortversionen. Jag håller på med musik på fritiden.
Ja.
Jag har ett avsomnat projekt som heter Machine Pop.
Ja.
Och sen skulle jag ha ett som var lite tolken nördigt. Alla jag kom på, de var tagna av någon annan.
Ja.
Och sen satt jag och klurade i, och detta var nästan internets barndom. Och så tänkte jag, kan man översätta Machine Pop?
Aha.
Till Quenya eller Sindarin, ja, tolkienska. Så då tog jag hjälp av några andra fellow nerds online och redde ut det här. Så det är egentligen hjärnmaskins musik kan man säga, det betyder.
Och hur uttalas det? För det är också att jag vet att du skickar in frågor och kommentarer ibland och jag var så här, nu är det han igen.
Angaudlin, säger jag.
Men det är ju med järnmaskinerna i Sagan om ringen, är inte det Sarumans område?
Jo, det är mycket ang i orden som rör ondskan där. Men å andra sidan, det är ju en metall också. Det måste
det
inte vara ont.
Nej. Vad heter det? Inherently evil.
Nej.
Det är inte ont i sig själv, utan hur man använder det. Ja, men
så, så för dig som lyssnar, vi har nu med blivit en Tolkien-podden.
Välkommen till Tolkien-podden.
Ja, precis. Men nu, jag tänker så här, Fire Pro.
Ja.
Det måste, låt oss börja där. Vad är det? Varför?
Ja, alltså det är inte så ambitiöst som det låter för min del. Men jag har försökt medvetet att tänka bort jobbet, ha en jättelång sammanhängande semester. Och varje dag liksom tänka, hur hade det varit om det inte fanns ett jobb efter semestern?
Mm.
Det blir egentligen det. Och då försöka leva som att jag behöver inte tänka på att semestern tar slut. För så kan man ibland uppleva det.
Ja. Mm.
Oh, idag måste jag göra det för nu är det bara en vecka kvar. Ja. Och så.
Precis, för då så tror jag många tänker just när vi spelar in det i början av augusti.
Absolut.
Så att nu är det snart tillbaka.
Och det där är roligt, för vissa tar ut det i förskott. Du vet, de ska inte börja jobba förrän om 2 veckor. Men de mår redan dåligt idag.
Mm. Och det var så jag har haft sådana somrar också upplevt. Då har man då, som de flesta har, man kanske har 4-5 veckor som hänger ihop med lite tur. Mm. En del har ju bara 3 kanske. Ska man då ha en vecka till att varva ner, och sen ska man ha en vecka semester som kanske är planerad att göra något. Sen ska man ha en vecka och ha ångest för att det ska börja igen.
Ja.
Det är extremt dåligt semester.
Men vi behöver också bara adressera FIRE, för det finns de som lyssnar på detta som kanske aldrig har varit inne på FIRE någonsin. Då står det för Financially Independent Retire Early.
Just
så att man liksom skaffar sig en ekonomisk, säger man.
Ja, men ett val skulle jag, yeah. Eller så, vad är FIRE för dig? För det har vi väl också insett att det är väldigt personligt.
Ja, alltså det är också infekterat. Vi pratade lite om infekterade ämnen här innan, men alltså...
Och det roliga var att allt kan vara infekterat. Ja. Till och med så här tolken eller diskussion på forumet om oskyldiga saker.
Ja. Liksom. Alltså för mig, så jag menar, financial, det handlar ju naturligtvis om pengar. Vi behöver pengar för att överleva. Men hur mycket behöver vi, kan man diskutera. Independence, det är mycket det jag tänker att det handlar om. Att liksom ha makt över, inte bara sina pengar, men sitt liv liksom.
Mm.
Och sen det här med retire och early, jag menar early, ja, snart 50.
Mm.
Så då är det ju per definition det. Sen tycker jag det problematiska egentligen är retire, eftersom det är så många som tänker att det är detsamma exakt som pension. Alltså folkpension, allmän pension och så vidare. Och jag tänker att retire är att man skippar det där man har gjort och som man måste göra.
Ja, precis. Och jag tänker också retire, pension kan verka lite tråkigt för vissa. Tänker så, men det vill jag inte göra, för jag vill inte gå i pension. Men för mig är FIRE att man är ekonomiskt oberoende. Och det kan man ju vara på olika nivåer. Alltså det beror på hur mycket utgifter man har, helt enkelt.
Mm.
Och det var det, jag tänkte cirkla tillbaka till det du sa, Jan. Om att man på forumet hade sagt att det skulle vara roligt att höra din historia, eftersom du inte verkar ha ett höginkomstjobb.
Ja, det vet vi inte ens om det är sant.
Nej, det vet vi inte.
Så att,
du verkar inte ha det, men kan du inte berätta lite mer?
Alltså jag satt och tänkte på det här nu innan i veckan. Efter att jag hade sagt ja och visste att jag skulle vara med, så tänkte jag på det som ni har haft som har rört FIRE tidigare.
Mm.
Bland annat Jimmy var med, som var ganska öppen med hur han levde.
Ja. Mm.
Och så tänkte jag, det gav väldigt mycket. Och så tänkte jag, hur öppen ska man vara? För då är det alltid någon som retar ihjäl sig på det och så. Mm. Tidigare har jag alltid sagt, nu när jag närmar mig 50, jag tjänar mer än medelsvensson, men jag betalar inte statlig skatt.
Mm.
Men 40 ungefär.
Mm.
En del tycker det är mycket, naturligtvis, all respekt för dem. Andra tycker att det är lite.
Absolut, och då ska man kan man säga, snittlönen i Sverige är ju typ 30-37. Så att det är ju inget konstigt.
Nej.
Men för liksom fråga så här, eller vi kan ta, för det har kommit in massor av frågor från de andra forumstammisarna, så att idag är det nästan bara Karo, att vi är bara ett fordon för de andra.
Fest kan man säga, som också kommer ge.
Ja, men precis.
Mycket till andra.
Så vad som Melva undrar så här, så hur länge var din den här praoperioden, och sen är jag också lite nyfiken, vad fick du ut från den?
Alltså i år så var jag ledig 7,5 veckor blev det i sträck. Så jag tror att det var i början av juni någonstans där.
Ja.
7 tror jag jobba sista. Och sen började jag nu i förrgår. Ja.
Mm. Ja.
Så 1 augusti började jag igen. Så att det blev ju nästan 2 månader kan man väl säga. Och jag tycker det har varit jättegivande. Man har ju fått både regn och solsken och allt det här.
Ja.
Och jag har haft ett upplägg där jag har tyckt att Man börjar tänka lite veckor istället för att man delar in dagen i före eftermiddag. Liksom. Så det är väldigt givande. Och jag tänkte, vad gör man på en dag? Jo, men bara att kunna. Ja, men nu är det bra väder. Nu går jag ut och sätter mig i trädgården och läser en bok en timme.
Mm.
Bara det. Eller nu vill jag gå en lång promenad för det är toppen.
Mm.
Och så regnar det en dag, så just nu ser jag gärna en film eller någonting.
Mm.
Så, det är väl,
skulle man kunna säga det att för dig har det inneburit att det blir så mycket mer närvarande?
Ja, jag tror att jag har det här är ju en process, det är de senaste semestrarna och det blir bättre och bättre, men jag upplever att jag mår mycket bättre.
Ja.
Jag sover bättre, jag käkar bättre, rör mig mer och så.
Ja.
Ja. För att du har tid med det.
Ja.
Du har tid att röra dig, tid att laga bättre mat.
Jag upplever att det är mycket det. Mm. Det är inte så att jag har varit vi skojar mycket om Gorbis och Billys panpizza häromdagen på forumet på chatten. Och sånt har jag aldrig käkat. Jag är inte den typen. Men det där att man retirerar inte till någon. Jag trycker i mig en macka och går och lägger mig eller slänger mig i tv-soffan.
Liksom. Men jag tror att många gånger så skyller vi ofta när vi säger så här att jag har inte tid. Så tror jag att egentligen att det många gånger handlar om att vi inte har energi.
Ja.
Alltså så att man kommer hem och så ringer någon så här, ska vi träffas? Och så säger man så här, nej jag har inte tid idag. Men egentligen handlar det om så här, nej jag orkar inte. Jag har inte energin att göra detta. Men så är det enklare att säga så här, att nej men jag har inte tid, för det accepterar alla. Snarare än säger så här, vet du vad, jag har för lite energi så jag prioriterar inte dig idag.
Ja.
Det är ju inte, men det är egentligen det handlar om, att att jobbet, jag läste någon undersökning att det var så här 60% av alla svenskar hade bytt jobb om de bara hade vågat. Liksom. Så att jag tror att det är en energifråga i mångt och mycket. Men jag tänker om vi hoppar tillbaka här då. Fnorrbart och Emil V och Florinell, de undrar alla samma sak. De är så här, så vilka är anledningen till att du började resan? Hur föddes tanken? Liksom, och just när det. Uppkom den?
Den föddes ur av att det blev pengar över.
Ja, vad spännande. Berätta. Ja,
för att, alltså, FIRE som koncept hörde jag nu talas om första gången för, kan det vara 4-5 år sedan kanske. Bara som vad är det för någonting? Jag hängde inte alls på alla de här amerikanska olika...
Mr. Money Mustache
exakt
och
så. Ja. Och sen har man ju liksom sett och lyssnat på lite sånt senare. Jag vet att jag hamnade på Rika Tillsammans för att jag sökte, jag tror att det var den här liksom, FIRE-räknaren.
Ja.
Det var så jag först kom dit. Jag tänkte, det måste ju online finnas något för svenska förhållanden som...
Ja.
Och så. Och då hamnade jag där. Så att jag upplevde snarare att sakta men säkert så ackumulerades det liksom tillgångar på kontot.
Ja.
Och då, när det började hända så, ja, vad ska man göra med dem? Antingen spenderar man dem.
Ja.
Så. Så, och sen hoppas man att det kommer en lön igen. Men jag tyckte att jag spenderade, jag gjorde bra grejer, saker jag ville. Och så blev det, ja, saker
okay, så
på...
det blev pengar över.
Det blev pengar över. Och sen när det blev så mycket över att jag kände att de kan ju inte bara stå där. Ja. Ni vet det här bankkontot. Då måste man hitta ett sätt. Vad gör man med dem då?
Ja.
Så det är väl egentligen kortversionen. Och så att gå från att man hade satt undan kanske 20-30 000 liksom, så tog jag in sig att ja, men nu bara tickade på här. Liksom.
Ja. Mm. Mm. Men det jag tänker där också, det var en fråga också från Strider eller något så här, jag vet inte hur det uttalas, men han skriver så här, eller hon, med avstamp från vad du själv skrivit så tolkar jag mellan raderna att sparresan tog fart på riktigt efter en separation. Jag skulle vilja höra resonemang kring detta, så fiska alltså inte efter att kvinnor kostar pengar utan snarare så här, var det enklare, var det svårare, vad förändrades liksom?
Ja.
Ja, alltså med respekt för alla inblandade så ska jag säga att för det första så hade vi separerade ekonomi och jag var gift en gång. Det var inte primärt ekonomi som sölade ner det så, utan det som jag har känt efteråt är att jag tar alla besluten själv.
Ja.
Det jag vill göra gör jag, och det jag inte prioriterar det gör jag inte. Och det tycker jag har varit det gör att det liksom blir mer över. Mm. Sen är det naturligtvis så när man separerar initialt så är det, oj då, nu ska jag betala alla räkningarna
själv. Det är så här privatekonomiskt. Ja. Om man bara tittar strikt och bortser från att det kan vara bättre för alla inblandade och allt det där, eller sämre, det är få chocker mot en privatekonomi som en skilsmässa.
Precis.
Ja, de flesta känner sig fattigare.
Ja. Mm. Så precis. Man har bara betalat liksom, ja, men vattenräkning och sådana tråkiga grejer. Liksom. Ja. Fastighetsavgiften. Ja. alltså det är väl ingen som jublar över det. Och gör man inte nu heller. Liksom. Men, men däremot, när man är i ett sammanhang när man, ja, det inte fungerar i alla fall. Och sen hamnar man utanför, naturligtvis är man knäckt först. Mm. Men när det börjar gå över så märker man att, oj, nu har ingen bestämt vad jag ska göra på lördag, det kan jag tänka över själv. Ja. Vi måste inte någonting, utan jag väljer vad jag hittar på. Så.
Ja.
Och det var då också som det blev pengar över, eller?
Alltså egentligen började det väl, jag har alltid levt sparsamt. Jag såg det var någon som var inne på det också, för jag ägnade frågorna i morse. Att jag har väl alltid varit ganska så här prismedveten, utan att liksom överdriva. Men sen under studieåren, då var jag en riktig Günther Mårder-varning. Alltså, det var extremt. Jag tog inte studielån. Ja. Det är inget råd.
Nej.
Men jag gjorde inte det. Och sen när jag kom ut, så plötsligt hade man ju en lön.
Ja, ja. Alltså, den perioden är man ju som rikast i världen.
Och så innan man får barn.
Ja.
Man kanske också har ett uppdämt behov av att... liksom gå ut och fika och sådana saker.
Jag kan säga att eBay öppnade ungefär i den vevan. Alltså det blev tillgängligt i Sverige. Ja. Jag fick tidigt bredband i Malmö när jag bodde här då. Uh-huh. Och man kunde ju sitta där som en galning liksom, och ropa hem grejer. Så det gjorde jag.
Ja. Ja, men, var...
men det känns ju som att då har man gjort det på något vis.
Ja.
Och det blev ändå slantar över. Så sen, sakta men säkert, på den resan är det liksom.
Ja. Mm. Jag tänker vi ska prova.
Jag tycker det är så spännande att det blir pengar över. Alltså.
Vadå då?
Jag vet inte, det är bara... Alltså det blir det ju för oss med. Men det är ju för att jag är så, nej. Jag ska inte köpa de här grejerna.
Ja.
Medan du verkar inte ha det problemet alls. Utan det bara är så att du behöver inte prylarna liksom.
Nej, men jag ska verkligen tillstå att jag var helt galen de åren, delar av dem i alla fall, när jag bodde i Malmö 6 år ungefär. Alltså någon frågar, ja det kom vi säkert in på sen också eftersom jag håller på med musik. Någon sådär, jag vet att en dag kom det 3 paket till dörren med syntar i.
Mm-hmm.
Alltså inropade på nätet. Och då inser man, alltså då pratar vi ju inte liksom saker som kostar sådär som en kaffelatte, utan det är ju...
Större prylar liksom.
Och då var det lite så här, det här är lite sjukt. Det är inte helt synt.
Ja, men inte det lite så här, man går så som vi pratade om också här en vecka, så man går till extremerna. Man lägger pengar på det som man tycker om och det som ger en energi.
Exakt.
Och sen så skippar man.
Ja, liksom, men jag tänker att du först var som Günther Mårder då, väldigt sparsam, tog inte... studielån, och sen så då kom 3 syntar.
Ja,
då är det som att man behöver pendla lite, och sen kanske man hittar det läget som är bra för en. Liksom, eller man känner att man trivs.
Ja.
Men jag tänker också, för att jag tror också så här, alltså, du vet, när jag försökte liksom titta och läsa lite, så har jag fattat det rätt också, att du ändå amorterat ganska mycket på boendet.
Ja. Absolut.
Och kan njuta av att liksom bara skita i räntekonversationen nu. Att det måste kännas ganska skönt att vara skuldfri.
Det kan jag säga. Det hänger mycket ihop med... Så jag och exet hade en tanke där vi åtminstone... kan jag säga här, det var ju superöverens där när man fick skatteåterbäringen. Ja. Du vet, om mycket, då kommer det pengar tillbaka. Många lån kommer pengar tillbaka. Tror man att man får dem av någon.
Ja.
Mm. Då var vi överens om att så varje gång det kom gick vi ner till vår lokala bankkontor och sa in med det.
Ja.
På lånet. Och sen efter separationen då. Ja, för det första, man är inte sugen på att göra så mycket när man känner sig neddeppad i skorna. Så då gick det ju ännu mindre. Jag hängde med mina barn och byggde Lego och såg på film och så vidare. Och allt det där som bara blev över. Då blev det ju, innan jag hade tagit fler beslut om vad jag skulle göra, bara in med det liksom.
Ja.
Och detta var ju vid en tid dessutom när... Ja, detta var i princip 2008, puckeln där liksom.
Ja. Vad var räntan då? 4?
Ja, jag hade det högsta lånet. Ja. Det var uppdelat. Nej, det ska man inte. Ja. Det var över 5 vet jag. Det lägsta var 3,6 eller något. Men det gjorde ju att efterhand som de löpte ut, flyttade man över det rörligt och så bara matade in.
Ja.
Så.
Skulle du, men för det vet jag är en sån här diskussion som aldrig kommer att ta slut i forumet.
Ja.
Så här, amortera eller inte.
Mm.
Hur tänker du? För där finns inget rätt svar. Det ska vi vara tydliga med, utan det blir väldigt mycket ett känslomässigt beslut.
Alltså nu sitter vi här 2023 med pandemin nyligen, och det har varit en massa sådana saker. Räntan just nu, jag vet inte ens vad den är.
Ja, den är 4.
Ja. Och det är mycket gnäll på forumet om det. Och man får skit när man säger att det var det då också. Och så. Så jag ska inte...
Vi behöver inte hoppa ner i getingbo.
Nej, men däremot att ta över... Jag köpte ut mitt ex ur huset.
Ja.
Tog över alla lånen. Och då sitter man ju och så gör man ju kalkylerna. Så att det här är det mycket som går till boendet. Alltså.
Mm.
Och då var ju alternativet flytta. Alltså sälja och flytta till något mindre. Hur gör man där? Eller ska jag bo kvar? Trivdes? Vill ha plats? Ja, men in med det där.
Mm.
Och är det då rätt? Hade det varit ekonomiskt mer fördelaktigt att behålla dem? Ja, kanske. Men jag visste inte att vi skulle ner på någon sorts hittepå, nollränta, fantasy science fiction period efter det. Var någon annan som visste det för att gärna
Nej,
berätta?
Nej, jag kan berätta att jag pratade med en räntehandlare. Som så här, jobbat inom finansbranschen hela sitt liv, alltså från typ 90-talet.
Ja.
Han tyckte att han fick en superdeal 2009, typ. Då band han räntan på 10 år på 4%. Och han tyckte att det var det bästa han gjorde 2010.
Men det var ju också känslomässigt beslut för honom väl?
Ja, nej, och han, nej, men han hade ju sina spekulationer, pratat med kollegor och gjort sina egna analyser. Så han var helt säker på att han gjorde ett svinbra beslut.
För han trodde det skulle gå upp.
Ja, ja, ja. På liksom 3,5-4%. Så han smällde till med 10 år 2010. Han sa så här, jag har ju fått höra det nu under hela 2010-talet.
Men tänk vad gott han sov kanske, åtminstone de första 6-7 åren.
Ja, precis.
Mm. Ja, men jag tror att det är en sån, jag ville sova gott, tal om det själv. Och då kändes det tryggare att knuffa in pengarna där de behövdes. Ja. Jag minns att min amortering och ränta var femsiffrig.
Ja.
Och detta är ju då inte 2023, utan detta är ju, säg 2028 ungefär.
Ja.
Så min lön var ju helt annorlunda än den är idag också. Ja. Så visst, man kan börja räkna på det där, men det var ju extrema summor som gick, eller procent
men,
som gick.
Men det till. Tänker jag också ibland också när jag läser i forum, tänker jag också så här, men vi är ju så duktiga på att ta ut saker. Alltså så här, men nu är det så här och det kommer bara bli värre och det kommer fortsätta. Så jag brukar säga så här, nej men det brukar sällan bli så bra som man tror och det blir sällan så dåligt som man tror. Så att jag tänker också att den som lyssnar var så här, ja men se detta också som förhoppning så här, det kommer bli bättre. Liksom för, och det går att ta sig igenom sådana perioder liksom också. Men jag tänker att vi ska hoppa tillbaka här till Emil, undrade också så här, ska du dra pluggen helt eller på deltid eller fortsätta med prao?
Detta kan jag ju säga är ju en av de stora frågorna när jag då övervägde, ska man vara med här och så, för att ja, det spelas in så. Någon kommer på omväg att inse att där sitter han, och sen så går snacket bland bekanta och jobbet och så vidare.
Ja.
Så det är bara att gilla läget och så får de ju fråga. Men jag har varit ganska öppen med folk omkring mig liksom. Och då tänker jag, men då är det här också. Så ska jag dra pluggen helt. Jag tror att inom min bransch, mitt yrke, så tror jag inte att det skulle fungera något vidare. Jag tror inte på tjänstledighet.
Nej.
Jag har funderat på det, jag har inte tagit beslut. Men visst, man hade kunnat vara tjänstledigt i år och se hur det funkar. Men då känner jag att jag skulle landa i det här.
Att man är inte säker?
Nej, och så sitter man hemma och tänker och undrar hur det funkar nu. Vad kommer jag tillbaka till?
Mm.
Och då tänker jag att då kanske det är bättre att jag gör ett snyggt avslut och överlämnar. Här är det bästa jag kan leverera till nästa person.
Ja.
Det ligger det i min personlighet också.
Ja.
Jag kan ge mig den på att jag hade vaknat någon dag så här i november och tänkt, nu vi brukar göra det här, undrar hur de klarar det. och det ligger hos mig, jag har lite sånt kontrollbehov. Och då är
som
det
alla vi andra.
Ja. Jag tror det också är de som går i pension kan ju umgås med exakt samma tankar. Alltså, jag undrar hur det går nu med avslutningen på skolan. Om man
är inte det värsta så här? Att det går ju alltid bra.
Ja, ja.
Alltså man är
men det är inte det värsta, det är också bästa ju.
Ja, men det är absolut. Ja.
Men verksamheten
är bra. Men, och det är ju liksom påfrestan för egot. För det minns jag också när vi var i Thailand. Men när vi skulle åka hem så stod vi på så här en gångbro över sådana så här, du vet, inne i Bangkok. Och så var det så här 10 filer.
Ja,
och så liksom bilar, du vet, på alla filerna fram och tillbaka. Och så tänkte jag så här, imorgon åker vi hem. Och de kommer fortsätta köra på denna vägen. Att jag insåg så att, det var, att jag var så obetydlig, ja, men, vilket var så skönt.
Men är det inte så lite fritt fall för egot att se det liksom?
Jo.
Samtidigt är det ju skönt också att veta så att det fortsätter utan mig. Jag kan göra vad jag vill.
Ja, ja, ja.
Ja.
Jo, men exakt, mm. exakt.
Och, alltså, jag menar, man har ju ett jobb, har man primärt, säkert ja. Någon som inte håller med, men primärt har man det för sitt uppehälle.
Ja.
Sen är det jätteroligt om man har ett jobb man trivs med och trevliga kollegor och kul uppgifter, utmaningar och ja, ni vet. Men primärt är det för att betala räkningar.
Ja. Mm.
Och det är de som påstår annat. Man kan tycka det när man är 17 och sommarjobbar som min ena son gör nu.
Ja.
Då är det inte primärt för att betala räkningar utan det är primärt för att man ska kunna köpa kul grejer och sådär. Va?
Ja.
Det är lite annorlunda.
Ja. Mm. Men jag tänker...
Så tanken är väl, ja, jag tror att ja, man får nog dra pluggen.
Ja, men jag tror också så här. Och sen tycker jag alltid det fina som är så här, jag fick ju coaching från en amerikansk, jag hade en amerikansk coach under tillfälle. Och då sa han så här, Jan, fatta ett beslut. Gå på det beslutet fullt ut. Gillar du inte det, ändra dig. Och sen så la han till så här, liksom så här, if you don't like it, change, move. You're not a fucking tree, liksom. Jag gillar det där. Man kan ju alltid ångra sig. Man kan alltid göra någonting annat. Mm. Liksom, så det, att det inte dramatiseras.
Det är nog det centrala. Att man gör, alltså, jag tror att man kanske behöver göra något annat om man drar pluggen.
Ja.
Jag menar, ja, det är klart. Jag har alltid varit en sån här livrem och hängslen kille.
Ja.
Kompisarna kallar mig Ior i tonåren för att allting kan gå fel. Liksom. Och då tänker jag att om jag drar pluggen och liksom avslutar snyggt på jobbet och sen efter 3 år så får vi någon vansinnig idiotdipp, total kaos i världen. Jaha, ja men då får jag hantera det.
Ja. Ja, men exakt.
Men jag går inte tillbaka till det jag gjorde innan då, det tror jag inte. För det tror jag, det är ingen som mår bra av det.
Nej.
Men du vill inte gå tillbaka till jobbet det för att du, ja men nu blir jag uttråkad på min... fire här. Alltså, utan det, du tänker så att ja, men det kan ske någonting i världen som gör att min ekonomi kanske inte funkar längre, min kalkyl funkar inte längre, utan då, men du tänker inte att du kanske skulle bli trött på hela grejen?
Nej, och det, jag har märkt att folk frågar det. Jag vet inte om du hörde jag prata med Jan innan om det. Jag satt och pratade med min mamma igår som är pensionär och så. Och så berättade jag att jag skulle vara med här. Och så sa jag, du känner mig, du är klok. Mm. Vad tror du? Nej, du fyller ju dina dagar alltid, sa hon, spontant. Mm. Det är jag inte orolig över. Sen är ju hon som mamma så, hur ska det gå? Alltså,
ja, men
det är ju mer den här fina omtanken. Men hon kan ju höra av sig, vi bor ganska nära varandra. Hon kan höra av sig, gör du något idag eller stör man? Nej, kom du, säger jag, eller ja, idag stör du. Uh-huh. För att det är alltid något projekt på gång. Liksom.
Ja. Mm. Men jag tror, för Du var också så här, ja men ska man prata om det här eller inte? Och jag, för det blir ju den här frågan alltid, så här, men vad ska andra tänka eller vad ska andra tycka?
Absolut.
Och folk har, vi har ju alltid åsikter om allt, inte så mycket som vi tror.
Och man behöver inte alltid bry sig om vad de tycker.
Men min poäng är att jag tror att för många så är det av omtanke. Alltså, och av kärlek, att de bryr sig om en och så säger man så här, nu ska jag sluta jobba. Och då blir deras reaktion, blir den spontan inte så här, åh vad roligt, och de står och applåderar och sjunger Hosianna med palmblad. Utan det blir så här, hur ska du nu betala räkningarna? Och så blir det liksom att det blir en rädsla och så blir det där som man själv, när man du vet, så här, nästan kommit ur garderoben och vill ha liksom lite stöttning för man känner sig lite ömtålig. Och så får man den där reaktionen. Och då är det, tänker man inte så, oh, det var av kärlek eller det var av omtanke.
Vilken garderob är den du tänker på?
Nej, men när man kommer ut.
Det låter som du har kommit ut i garderoben.
Nej, okej, det var dålig metafor.
Men att man
berättar någonting som är personligt, som är viktigt, som man är lite osäker på hur det kommer att tas emot.
Okay.
Och man gärna vill ha omgivningens stöd. Som när jag berättade för min mamma då, om vi tar mamma är ju det bästa exemplet. Det var ju som när jag efter universitet sa så här, men nu ska jag har tackat nej till det här fina jobbet och jag ska starta eget. Och du vet, hennes reaktion, man måste säga i realtid bara, no! för att hon såg att, liksom så här, att ja, men när jag har fått jobbet, vet, då kan man släppa taget, kryssa av bocken, att nu går det bra. Och så säger han jäveln där, nu ska han starta eget. Och då kommer hennes kommentar.
Ska försörja honom till han är 36?
Exakt,
ja,
exakt.
Ja, men det hade varit minus, för man kan ju, det kan ju gå hur dåligt som helst.
Exakt, och då var hennes kommentar. Ja, Jan, du vet att jag alltid har stöttat dig och sånt, men sen skaffar du dig väl ett riktigt jobb. Och det var ju så här, inte så stöttande till synes, men det kom ju av kärlek, det kom ju av omtanke. Så det tror jag att många gånger att man får liksom ibland stålsätta sig och komma ihåg så att men de gör det av kärlek, ja, många, många gånger.
Och det tror jag gäller även liksom vänner och kollegor. Absolut. Och sånt. Det är lite samma att de, men...
Ja, och framförallt, och sen kan det också så här, sen ska man inte sticka under stol med att det kan ju också bli provocerande för andra, för att plötsligt så kastar ju det ljus på ens egna beslut.
Ja, för jag tänkte alltså, precis så, fråga om det är folk som blir nyfikna på det. Alltså det kan ju gott skava.
Ja.
Och då kan man också bli, att man börjar fundera på, men om jag skulle göra det, hur skulle det?
Ja, och det kan ju bli jättejobbigt, för plötsligt så inser man så här, men titta, du har gjort det där under 10 år, nu har du en helt annan möjlighet. Jag borde kanske också gjort så. Så att man får också vara medveten om att det sätter igång processer.
Jo, nej, jag upplever att en del, alltså jag har inte pratat så mycket om det, men det blir ofta så när folk fattar att man är lite ekonomiskt intresserad, så kommer de och frågar, och ja, hur funkar det nu? Ja. Och då märker man ju på vissa att, oh, det skulle jag också vilja kanske, när jag har sagt något om att ja, men jag vet inte om jag jobbar till 65. Ja. Så har jag valt att uttrycka det för att man inte ska provocera för mycket.
Ja, men exakt.
Liksom.
Det är så här fint.
Och då är det någon som kan säga, ja, hur tänker du då? Och så kan jag märka ganska fort att man bör inte säga så. Det finns en studie som... alltså,
Bengen, ja, 4%-regeln 1986.
Alltså det kan ju vara någon som frågar, ja, oj, är det det? Och så. Ja. Men andra kan ju säga, men hur, och det kostar mycket att leva. Mm. Och så, och då kommer jag in på det här med utgifter.
Ja.
Vad är rikedom och så vidare. Och då har jag ju försökt säga det som jag berättade här innan med, ja, nej, jag har inga lån längre. Mm. Finns det något annat jag kunde göra som ensamstående när det då hade samlats lite extra pengar på kontot? Därför tar jag ju solcellsmupparna liksom, ja, sen ganska många år tillbaka nu. Och det är ju kul och spännande, men det är ju framförallt så också att elen är gratis.
Ja.
Alltså, förra vintern som var katastrof för så många, liksom, jag gick plus.
Ja.
Alltså, så att sånt kan man städa undan efterhand.
Mm. Har det varit en strategi så här, alltså så här, men jag ska liksom eliminera eller minimera kostnader? Eller har det varit så här strategi, ja, men jag vill liksom... Ja, men
alltså
hur
värdebaserat, ja, kanske. Ja. Ja,
alltså amorteringarna och huset kan jag säga, jag vill inte flytta. Jag hade inte orkat det, alltså rent fysiskt eller psykiskt. Jag trivdes där, jag hade ändå gjort mycket som jag tyckte att jag ville. Så då handlade det mycket om att sova gott. Alltså.
Mm.
Få ner kostnaderna, för skulle räntan stiga till kalpen, ja, så, ja, till exempel, det hade inte varit roligt alls.
Nej.
Och då tänkte jag, kan jag åtminstone mata på där, vettigt, så får jag ner det. Sen gick ju det snabbare än jag trodde, och det är ju det här, den här rullande snöbollen liksom.
Ja, precis.
Alltså jag menar, de där första 5 000 man betalar av ett lån, liksom, ja just det, de ska ju inte betalas någon ränta på nästa månad. Så det är ju egentligen samma sak som att spara på konto eller investera på börsen. Mm. Så det gick ju snabbt. När det gäller solcellerna så var det ju, jag menar, jag är lite miljömupp. Jag tycker att jag kan göra lite nytta. Är det något som jag ska ha dåligt samvete för är väl att jag bor i ett stort hus, mer eller mindre liksom själv. Så, och då tänker jag, men då ska jag åtminstone göra någonting bra med det. Kan man diskutera evigheter om det? Och så, men annars i övrigt, då, medvetet kapa. Jag är inte sån där som har ringt runt och jag vill ha 25 kronor billigare på det och det abonnemanget eller någonting sånt där. För det är inte så meningsfullt. Mm. Det är inte där striderna vinns, tänker jag.
Mm.
Men jag menar, jag har inte en Tesla på uppfarten,
nej,
till exempel.
Nej, den äter pengar.
Precis. Men du, jag tänker, här är lite, vi tar lite andra, ja, frågor här. Florinel undrar också, hur har du tänkt kring sparande samtidigt som du har barn hemma?
Ja, det var faktiskt någonting som jag tänkte länge. Återigen det här, barn på halvtid, ansvar och så vidare. Aldrig känt att jag har liksom åsidosatt dem på något sätt. Utan man får betala alla räkningar och det är de utgifter man har. Och sen sparar man. Så har jag alltid tänkt. Så jag har inte fortfarande en given, det är inte så här
10-15, totalt 1,5% som ska, nej.
Exakt, eller att man bestämmer att jag ska alltid spara 5 000 eller vad det nu än är man har för mål. Utan det har ju fått bli så då, och för att bygga vidare på den liknelsen, vissa månader blev det kanske 2 000 och någon annan blev det 8 för att om man har ungefär det utrymmet då. Mm.
När barnen inte ska ha varallor.
Ja, men typ.
Det, det är vissa stora utgifter med barn, och sen så är det inte det under stora delar.
Men det är det som jag tycker är så himla fint med dig, för att jag upplever dig som väldigt så här grundad i det här. Bara ett, att du har barn, för att annars brukar det vara min så här kritik mot många fire-människor. Mm. Att man är så här, det är lätt att vara fire när man är 17. Liksom.
Det är svårare när man är förälder till
någon som är 17. Nej, men, exakt. Ja. Och du vet, jag hade inte haft hjärta liksom, som nu, då fick man så här mejl. Jag hade så här basketturnering i Motala första helgen i september. Så bara så här, nej, du kan inte åka för att det har sjunkit vår sparkvot. Alltså det är så här, jag hade ju hellre hoppat från någon bro än...
Jo, men sen fattar jag att andra sidan så var du ju igår med Elsa och tittade på cyklar.
Ja.
Och så var det väl någon som kostade 4 000.
Vi var på cykelgiganten.
Skulle du bara kolla på Blocket?
Om ja, detta, var, detta måste jag förlåta. Detta var helt sjukt. Karo var så Oppenheimer med Freja. Och jag och Elsa har precis lärt sig cykla, men vi insett att hennes Biltema-cykel är alldeles för liten, så hon måste ha en 16-tummare. Så då åker vi till cykelgiganten och hon hittar en jättefin cykel där, men så kollar jag så här 4 000. Och så var jag så här,
Och så tänkte du, hur många månader till hon har växt ur
det? Ja. Nej, det tänkte inte på det, men jag var så här, ja men det är klart vi kan lägga 4 000 på en cykel. Men sen var jag så här ändå, ja men hygienfaktor. Så här, jag, åtminstone för min egen skull. Jag måste gå in på Blocket och kolla om det finns. För nu vet jag att hon ska ha en 16-tum cykel. Så jag är in på Blocket, 16-tum. Och detta var så, klockan var 17.03. För jag minns att jag kollade. 16.27 hade någon lagt upp en 16-tums crescentcykel i centrala Malmö. Så jag var bara direkt så här, bara, hej, jag har Elsa, kommer gärna och titta på den. Och så fick jag svar. Så vi åkte direkt typ från butiken till Sofielund och så köpte vi en...
Och sparade tusentals kronor.
Ja, det precis. Då köpte vi en för 900 spänn. Liksom.
Så barn är ju inte så noga med att det ska vara nytt allting. Jag gör likadant. Jag går in på Polen och Pyret och kollar, så vad kostar det här vinterstället? Ja, det kommer kosta 3 000-4 000 kronor. Finns det på Tradera? Ja, det finns det. Det ska ändå vara 3 barn i varje plagg. Och du som är miljömupp, du kan nog också köpa det. Liksom. Du kan förstå det helt och hållet. Alltså det är ju så, barn behöver inte kosta så mycket pengar.
Nej.
Det behöver ju inte vara så. Det kan gå bra ändå.
Ja, fast de kostar ju ändå så
här. Vissa grejer lägger vi... Jag vet inte om du hade någon sån post som alltid kostade med barn. Jag tror detta kan vara intressant för de som vill bli FIRE och som har barn. Ja. Liksom, hur gör man då? Hur kan man tänka? Liksom?
Jag tänkte jag skulle ta en liten boll som när du nämnde basket och Motala här. Ja. För att nej, man ska inte neka sina barn om de vill göra någonting. Men jag tänker också att man kanske inte måste hålla på med 5 sporter som en del barn gör.
Och det behöver inte vara ridning och ishockey.
Lite så, va?
Materialsporter.
Vi var superöverens när vi flyttade från stan, jag och barnens mamma då, att vi sa, på den här orten finns det jättemycket föreningar. Men här finns ingen ishall.
Ja.
Om det inte är någon som insisterar sig sönder och samman på att det måste vara just konståkning eller hockey, så kanske vi kan skippa det. Jag tycker inte att det är ett sätt att neka barn någonting, men det finns säkert de som gör det.
Ja.
Men det jag tänkte på var att, jag menar, min äldste spelar handboll i många år, som jag vet att du också gjorde. Och då är det kuppor och det är turneringar och det är seriespel och så. Och då får, men precis, då får man ju engagera sig så tillvida att man är med i föreningen. Man pratar med de andra föräldrarna. Så det inte blir den här konstiga 2020-talsvarianten att alla lastar in sin egen unge, åker till Jukkasjärvi, lastar ur ungen, bor allihop på Jukkasjärvi hotell typ och så vidare. Utan det är faktiskt så att i en bil ryms det fler barn liksom. Och så turas man om och så. Så det tycker jag väl är en sån där
grej.
Men
det är så fint, precis. För man kan alltid hitta i grejen, ja, kan man hitta olika sätt att göra det på.
Och man måste inte stå, man är inte dålig förälder för att man inte är på varenda match och står, nej, vid sidlinjen. Ja. Så. Och jag har inte kunnat det heller, för jag har ett jobb där jag jobbar kvällar och helger och så också. Ja. Så det har det ju också varit att nej, det går inte. Ja. Jag kan inte, så glöm det liksom.
Ja. Nej, men exakt, och det är detta som jag brukar ibland liksom säga, att liksom så, man ska göra det till sitt eget.
Mm.
Och detta är vad jag upplever, att göra det till sitt eget. Ja, men, det är så här, ja, men vi gör det, och vi gör det med, min, med sin egen twist i det där. Om vi tar någon fråga här, Index Queen. Jag frågar också så här, nyfiken på den här balansen på vägen liksom till FIRE, ha kakan äten, det är väl lite det vi pratar om. Hon skriver så här, tycker själv att det är lite knepigt och jag tar gärna lite tips. Så vad är tips att ha den här liksom balansen mellan, ja, mellan att ha kakan och spara den?
Ja, nu känner jag mig tvungen att börja med att säga lite internt och säga, ja, att man köper inte så mycket skor. men,
är Index Queen en person som gillar skor? Eller?
Ja, och alltså det är så roligt för man bygger upp en bild, men man vet inte. Men jag vet ju att jag tror att hon är utomlands eller liksom, ja, någonstans. Mm. Mm. Också. Ja.
Ja, nej, men hur man bygger balansen. Jag tänker att jag har alltid pratat mycket, och då blir det ju med barnen. Jag har särbor sedan många år också. Att man pratar om det, sina värderingar och sina fokus. Och jag kommer ihåg, nu rör inte detta specifikt ekonomi, men jag kommer ihåg när min äldste var liten. Jag var nu relativt nyskild. Vi gick och handlade. Ni vet själv, man får ta med kidsen i vagnen och så. Och så knatade han bredvid och så sa han någonting. Så, kan vi inte köpa frukt? Ja. Jo, absolut. Kollar vi här, så ja. Och så var det någonting. Kiwi, gott eller så, sådana där, vad det nu var, något annat. Ja. Så sa jag, just nu vid den här tiden tycker jag inte att vi ska köpa kiwis. För att, kolla här, det står Nya Zeeland på allihopa. De har flugit på den andra sidan jorden hit. Det finns italienska kiwis vissa tider på året och så. Är du sugen? Och så blev det någon annan frukt som var superpoppis. Och jag kommer så väl ihåg att precis när jag satt på huk där vi snackade då, så kommer det fram en som då var äldre än mig, var säkert i den åldern jag är idag. Så, åh, vad härligt. Någon som inte säger nej och, liksom, och förklara varför.
Ja.
Vilket bra beslut, så jag kände bara ja.
Ja, precis, man får sina, ja, pappa
poäng. Jo, men också att barn känner så att de förstår varför det blir nej. Det, ja, tycker vi också är viktigt.
Ja, ja, ja.
Och gud, samma sak är det egentligen med ekonomi. För jag menar, mina barn har också haft sådana, kan vi inte göra sig så? Och jag upplever att vi har gjort mycket, men vissa saker säger man nej till.
Ja. Och det är inget fel.
Nej, och då är det så, nej, det är men det är därför.
Ja.
Ja.
Ofta handlar det ju då om att jag upplever inte att jag kan göra det som med ensamt ansvar för er i det här läget. Så. Men vi kan göra det här.
Mm.
Vi kan se och vi kan så.
Mm.
Och framförallt, ja, umgås med sina barn, tjatar jag om i alla lägen. Liksom. Det är inte farligt. Så.
Ja, precis. Nej, jag gillar...
Sen plötsligt är de 20 och ska flytta.
Så. Ja, nej, precis. Det är inte farligt. Nej.
Ja. Men du, jag tänker så här, vi tar frågan från Gregor. Har du alltid vågat tro att du når ditt mål, eller har du ibland tänkt så att det är lönlöst eller så här, det är lika bra att lägga ner?
Alltså det sköna för min del är väl att det här konceptet FIRE smög ju sig på mig.
Ja.
Det var ju inte så att...
Du satte detta så, jag hade kick-off och sen satte jag det som mål och så började jag jobba och liksom...
Alltså grejen är att i efterhand så minns jag att jag såg en intervju i tv. Detta var en svensk, någon sån här tradig kvällsprogramintervju. Det var någon kändis som, och de pratade om helt andra grejer, men sen så kom de in på vad jag i efterhand har fattat, att det här är en FIRE-diskussion.
Ja.
Jag vill inte ens säga vem jag tror det var som sa det, för det jag kan minnas helt fel. Men vederbörande sa då liksom, och detta, säg att det kanske är 10-15 år sedan, sa något i stil med att jag ska samla ihop 5 miljoner och sen ska jag sluta.
Ja.
Och så sa programledaren ungefär, varför ska du göra det? Ja, men därför att du avkastade tillräckligt så jag kan leva.
Aha.
Och då, nu vet jag att...
Då har den har nog tänkt.
Det här är någonting som den har hittat någonstans. Liksom.
Yeah.
Så jag har aldrig varit där, utan det var mer så. Och sen efterhand som, det ser vi på forumet, folk pratar om sin första miljon till exempel. Ja. Alla som inte lever ett asketiskt liv inser ganska snabbt att en miljon är inte så mycket att hänga i julgranen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Om man vill sluta jobba.
Ja.
För jag menar, 4% och så vidare. Och då är vi nere på 40 000. Ja, det blir ganska torftigt. Det blir
3 500 i månaden.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Det blir rätt torftigt, va? Och då tänker jag att nej, det funkar ju inte. Så att jag har inte haft det. Jag har inte känt det förrän, det var tydligt för 10 år sedan. Då betalade jag min sista amortering på huset.
Mm.
Och då gick det ju plötsligt, började hända grejer fort. På kontot. För allt det där jag hade pumpat in det. Woho!
Ja, ja.
Och där någonstans så efter ett tag så insåg jag, oj, här blir så mycket undra. Och då börjar man först tänka hur många månadslöner har jag på kontot? Och sen är det hur många årslöner efter skatt. Om jag slutar jobba nu, hur länge kan jag vara ledig innan jag måste börja jobba igen?
Ja.
Men det är ju inte alls kopplat till 4% utan bara att räkningar blir betald.
Ja.
Så sen, för några år sedan då började jag liksom räkna in det. Aha, vänta nu här, man läser mer och mer om 4% eller vilken uttagskvot man än vill ha, Trinity och Bengen och alltihopa. Ja, okej, här är någon som faktiskt har räknat på det här. Ja. Det här kan ju funka. Och då åker ju i oss livrem och hängslen fram igen. Och om det inte gör det då, hur många år borde det räcka till? Helt utan avkastning. Så alla de där grejerna har jag bollat med mig själv. Så att jag har inte haft det där givna som en del säger. När du når den summan då, plopp.
Ja.
Utan det har snarare varit så i mitt huvud liksom att jag fyller 50 till våren.
Mm.
Undrar hur det ser ut då eftersom jag var typ 40 när jag blev skuldfri.
Mm.
Så det är lite så. Det var där jag är.
Ja, för det var roligt för att jag tror JFB också en annan forumprofil. Jag tror han skrev det att det är liksom så här million dollar question skriver han. Liksom så här, hur kom du fram till att du är i mål? För jag vet att han är också i den fasen och funderar så här, men hur ska vi göra? Och så var han på väg att sluta och sen fick hans fru jobb och så fick han vara hemmamann.
Eller, liksom. Jag visste så var det.
Ja. Mm.
Nej, men jag har ju faktiskt gjort de senaste åren, jag är inte någon Excel-ryttare som jag vet att många är. Jag för lite enkla sådana också. Men i januari, början av januari varje år så skriver jag ut alla kreditkorträkningarna och sen bara liksom kontoutdrag. Och så går jag igenom, vad har jag egentligen lagt pengar på det senaste året? Alltså någon sorts budget i efterhand.
Ja. Vilket också är jätteskönt för att du avdramatiserar. För folk tror ibland så här, man måste vara så här, leva i Excel-arket och man ska vara liksom Excel-kungen. Och, ja, men det är så att jag har ju till mig ibland skrivit så här på forumet så här, livet pågår utanför Excel. Eller liksom.
Men vad har du sett då när du har tittat på
dem? Jo, men det är alltså det lustiga var att jag tittat tillbaka. Jag har skrivit ut dem här för jag tänkte det kommer säkert någon sån detaljerad fråga jag ska kolla sen. När jag började göra det. Jag tror att det var 2020 tror jag tittar tillbaka på. Så tänkte jag undra hur mycket det här är. För då var det ju också pandemi.
Ja.
Så undra hur mycket jag gör av med nu. Bilen stod mycket mer. Man lagar fler måltider hemma. Liksom, och så summerar jag då. Så, var det inte mer. Alltså ja. Det var helt ärligt en upplevelse. Det förklarar ju varför det blev så mycket över. Ja.
Men för att fråga ungefär, vad ligger du på i månadsutgifter då?
Ja, alltså nu är detta, jag kan börja med årsutgifter. Ja. Men ja, då låg jag på ungefär, och det här låter ju absurt, så att jag ska lägga till ungefär 100 000.
Ja, det är ju, det är ju väldigt lite.
Det är väldigt lite. Och då,
men då får man komma ihåg, ingen ränta.
Nej.
Och liksom så här, det är ju för många typ 25%.
Exakt, ja. Minst. Ja. Ingen ränta, inga amorteringar, ingen elräkning, uppvärmning, allt det här. Liksom.
Ja.
Så allt det var ju så att säga redan investerat eller gratis eller vad man vill kalla det. Min största hobby är nästan alltså i princip självförsörjande.
Ja.
Så att jag har inga sådana utgifter heller, så att det var ganska få poster. Och sen tänkte jag, ja men nu har det ju varit pandemi, då kollar vi nästa år.
Ja.
Och så landade jag, ja det var inte många tusenlappar ifrån liksom. Och så gick det ett år till och så inser jag, men det här är ju nästan lite, det är ju konstigt för att vi har ändå en lite inflation liksom. Ja. Och sen började jag sätta små stjärnor i vissa rutor där, om jag någon gång i framtiden slutar arbeta.
Ja.
Vilka av de här posterna påverkas då? Och då inser jag att matkostnaden går förmodligen upp lite. Jag käkar mer hemma.
Ja.
Pedagogiska måltider och sånt är något som finns på jobbet. Liksom. Okej, där går det förmodligen upp lite. Men sen var det ju bara minus.
Ja.
Bara en sån enkel grej. Facket. Alltså det är ju ingen stor kostnad. Om man är med i facket, jag bara med i A-kassan. Jag behöver ingen A-kassa.
Ja.
Nej men väck med den posten då. Och sen var det rätt mycket kopplat till körning då. Ja. Även om man bestämmer sig för att behålla bil. Så hur mycket kör jag om jag inte kör till jobbet?
Ja, för du vet ju också att du skrev i chatten nu att din son hade tagit bilen. Så att du har varit utan bil denna sommaren. Och det har
damn you, Malmö ungdomar som gjorde inbrott i sonens bil. Nej men det var ju sådär och då frågade han liksom bilen och inbrott och det gick inte att köra den och sånt. Ja. Så sa men låna min. Jag körde 3 kilometer under de veckorna som han hade den. Och då körde jag till däckfirman och bytte ett däck. För att jag tänkte att han får inte åka dit om farbror blå och kolla hur dåligt det var. Men det var det jag gjorde. Jag behövde inte bilen. Jag förra året körde jag 400 mil. Och det var med pendling till jobbet. Då åkte ju den bort. Skulle jag bestämma mig för att skippa bilen helt, ja då är det ju försäkringar och det är... Och det är liksom skatter och sådana här eländen. Och det är en visa besiktningar och sånt.
Ja.
Det var väldigt mycket post som liksom försvinner då.
Ja.
Och det var väl de stora insikterna, tyckte jag. Men för att svara på frågan, vad blir det i månaden? Jag räknar, när jag tänker på min ekonomi, så tänker jag att det kostar ungefär 12 000.
Ja.
Alltså 150 på ett år.
Och det är mat och lite annat sånt.
Och det är mest för att det är ett bra tankesätt.
Ja.
Mm. Och så märker man om det blir något över.
Ja.
Och det kan det ju vara, jag menar bor man i hus så är det plötsligt så, oj, där gick kylen sönder.
Ja.
Och då vill jag inte vara sån som har ett vitvarukonto, utan då vill jag bara, nu gick den sönder, nu ska vi ha en kylshop. Nu är den ny.
Men jag tänker, du sa bara så här i bisats, min hobby, för det är
nästan självförsörjande.
Ja.
Ja, alltså jag är, alltså den stora hobbyn, jag är skivsamlare. Det är min stora last. Och
syntar.
Ja, och syntar. Men så.
Men nu har du dem. Så att,
lite så. Yeah. Syntarna har jag, det går knappt in fler. Och när det gäller skivor så går det in fler. Men då blir det så många samlare är. Man går och letar och så tittar man. Undrar om det är den som står hemma i hyllan, är den i bättre eller sämre skick?
Uh-huh.
Den här var billig, jag tar den. Kommer man hem. Ja, byter vi omslag. Lite så.
Uh-huh.
Och så säljer man av det andra på nätet.
Ja.
Och eftersom man vet vad allting är värt ungefär så går man med vinst.
Ja.
Och så hamnar det på det som jag kallar monopolpengarkontot. Det vill säga PayPal.
Ja.
Plockar man aldrig ut utan sen när det blir lite för mycket där så nu är det dags att storshoppa! Och så kan man beställa ett lass skivor för 3-4 tusen om man är på det humöret.
Ja. 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 Ja men det är coolt. För då har du liksom så här ja men alltså för det som min fördom för har ju mycket varit att om man gör denna så är det så att man försakar grejer.
Det har vi ju pratat om också, ja precis. Ja.
Hur är, för jag upplever, för det är det som jag tycker att med dig så upplever jag inte Att det är liksom så här, nej men vi sket i den semestern, eller att du ångrar. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Utan jag upplever ju dig, både utifrån samtalet idag och på forumet, att du är ganska landad i det där. Att skulle du komma på så att nu vill jag göra en resa till det stället, så hade du gjort det.
Ja, alltså det där är ju det jag inte förstår, och det, alltså detta är en personlighetssak,
ja.
Men det verkar som att typ 97% av svenskarna, när det är julen har lagt sig, det början av januari, så tänker man, var ska vi åka till sommaren?
Ja.
Det verkar vara liksom Svensson mindset. Och det har jag aldrig förstått.
Ja.
Det är många FIRE-entusiaster som vill flytta utomlands. Jag har ingen behov av att bo i ett varmt land vid stranden. Jag trivs i gråa, trista Sverige. Jag tycker det är ganska nice. Så jag har aldrig tänkt så. Sen har jag säkert semestrat mindre än de flesta med liknande liksom lönesituation. Men jag har samtidigt gjort saker. Och det känns det lite som med han.
Ja.
Du har semestrat mindre.
Ja, alltså semestrat som är att åka utomlands.
Ja, men du har inte varit, jag har inte varit så här, Thailand på julen. Nej. och på någonting på så Spanien, på Grekland på sommaren.
Skidresor för 50 000 och sånt. Ja. Nej, men du känner ändå att du har gjort saker ju, så att du har hållit på, är vi hemma vid eller...
Ja, precis. Mm. Och sen ja, nu har jag serbo och hon råkar då bo i Stockholm. Så att
men
jag...
det är dyrt ju. Nej, jag skojar.
Ja, nej, men det gör ju att jag är där relativt ofta. Vilket ju gör att man får den här lite mer... Hemestern blir ju roligare.
Ja.
Man åker runt, släkt i Göteborg och så vidare. Så man kan ju se ganska mycket här. Hemma, mina föräldrar, det skulle semestras ganska friskt. Så jag har sett ganska stora delar av världen själv. Berövar jag då mina barn att de inte har varit på safari? Jag tycker inte det. Och det är ju då också, då kommer ju miljömuppen in i det och tycker att det är rätt förkastligt att flyga till Östafrika och sådär va. Utan då får man göra andra saker.
Mm.
Och sen så tänker jag också att vad är det man värdesätter i efterhand? Om jag tänker tillbaka på min tonårstid, var det att vi var där? Ja, det var ju kul va, men det var ju inte, vad är det jag minns? Jo, men det är ju samtal i köket med mamma eller när man gjorde någonting liksom. Hitta på något annat så. Och då tänker jag att närvarande förälder, prio ett, var man är det, det är sekundärt. Liksom.
Ja.
Men naturligtvis, vi är alla olika.
Ja, ja, ja.
Och är det så att man har ett jättetungt, skittungt och trist jobb, jag fattar om man vill fly det.
Ja.
Jag har all respekt för dem som vill det.
Nej, men grejen är så att jag tror att det som jag tycker är så fint som du säger är ju att det handlar om att leva ett liv nära sina värderingar. Eller det som är viktigt för en.
Mm.
Och det är ju liksom så här autentiskt. Det är ju inte som att säga, jag hade velat ta med dem till Safari Östafrika, men nu gör jag inte det för jag ska bli FIRE. Det är ju inte den tanken, utan för det är det så här genuint så här, nej, jag berövar inte dem det. Jag tycker inte man ska resa, och vill de göra det så får de göra det själva.
Ja.
Och så är du landad i det, och det är äkta. Och det är det som jag tror är viktigt. Och sen tror jag också, precis som du säger, att ibland gör vi saker för att alla andra gör det. Jag har ju sådana hemska berättelser från både folkforumet och kompisar i Stockholm. Du vet, där hela liksom skolklassen åker till Mauritius på novemberlovet.
Oh, Mauritius?
Ja. Jo, men det där är sånt. Alltså det är så, man åker till Mauritius på höstlovet, man åker skidor på sportlovet.
Jag tror de hade klassresa till Mauritius. Förlåt, nej, men jag missförstod, jag tänkte så...
Nej, inte klassresa, men utan alla det är en förväntning på att man ska göra sådana saker.
Ja, det är lite jobbigt ju.
Ja, men jag har också träffat dem, ni vet, weekendresa till New York och så.
Ja.
Och så tänker man, hinner du ens se något av stan?
Ja.
Alltså, det är ju nästan löjligt.
Men jag tänker också det du berättar, så sitter jag här och reflekterar för mig själv. Jag hade inte haft så lite utgifter. Men å andra sidan så har jag ju andra utgiftsposter som jag älskar att ha.
Jaja.
Och då kanske FIRE tar längre tid för mig. Om vi låtsas att jag hade varit ute på en sån resa, och det får väl vara okej då liksom.
Men jag tror om jag ska vara så här, om jag ska ta på oss eller på mig själv, jag kan prata om mig själv, är ju att jag tror att jag har länge varit för osäker på mig själv. Alltså så att jag har inte haft den där grundade, tror jag så här, nej men de kan få göra det själva och liksom de här värderingarna, för jag har varit mer osäker. Och när man är osäker så tror jag att man behöver liksom så här testa sig fram. För nu är jag också där att vi pratar så här, ska vi resa någonstans nästa år? Och så jag är så här genuint osugen. Alltså så här, jag vill nog inte resa.
Det smittar.
Ja, nej, men lite så. Och det roliga
är... När ni har rest har ni varit korta...
Ja, ja, precis. Jag har rest lite, liksom. Men det var någon i forumet som... Jag är så ledsen att jag inte vet vem det var som tipsade. Det var någon som, du kanske vet, det var någon som skrev att de hade varit på semester med sin son. Och de hade varit på sonens villkor. Och så hade det varit mycket att åka elskoter i den här stan. Och jag var så här, blev så inspirerad. Så jag sa, jag måste testa detta med Freja. Så vi var iväg 3 dagar i Warszawa.
Åka på hennes villkor.
Åka på helt på hennes villkor.
Hon ville inte åka elskoter direkt.
Nej, och det var det precis det som... Du vet, hon ville hänga på hotell. Så vi hängde ju på hotellet halva dagen. Och jag minns, hade det varit mitt gamla jag så var jag så, vi har inte åkt till Warszawa för att hänga på hotellet. Nu ska vi se kulturpalatset, vi ska se, du vet, så här. Och så är det precis det, du vet, Freja var så här, pappa, det var den bästa semestern.
Ja.
För att vi var närvarande, vi gjorde, och jag inser så efter, jag hade inte ens behövt vara i Warszawa.
Nej, det var ju intressant, eller hur?
Ja.
Det är bara att det är en ursäkt för att få vara med varandra.
Ja, det blir enklare. När man är lite osäker så blir det enklare. Det är en krok att hänga
att
upp.
Att skaffa sig ett sammanhang då. Liksom.
Ja, exakt.
Men hur skulle du nu göra då?
Ja, men jag vet inte.
Skulle vi bara kunna åka ut i bokskogen och... Jag vet inte.
Jag vill få testa.
Jag vet inte.
Om du vill åka till bok så kan vi göra det. Men jag tänker att vi tar en annan fråga här för Gregor. Tror du att omvärlden har sett detta på dig, att du har levt annorlunda?
Det finns ju, alltså, ju fler, en del människor är så att de måste tycka saker om hur andra liksom lever sina liv. Och den sortens människor har säkert sett det.
Ja.
Jag är ju liksom, vad ska jag säga, matlådetypen.
Ja.
Så att jag kan nog under alla år på jobbet, det är inte många gånger jag har käkat ute liksom.
Ja.
Och det finns säkert kollegor som tycker så här, ska du inte hänga med? Men dels så har jag inte tyckt, nej, kanske ett visst mått av det är inte värt det, men väldigt ofta också att ska man ta sig från jobbet, jag jobbar inte i en stad, liksom. Ska man åka någonstans, sitta ner och käka? Ja. Det går så mycket tid.
Ja.
Och då prioriterar jag att komma hem till barn och sånt istället. Så det var lika mycket det. Så därför kändes det inte som en uppoffring.
Ja.
Och börjar man sen räkna ihop då. Vad
det blev ganska mycket.
27 års arbete utan utelunch så blir det rätt mycket stålar. Så de har ju säkert sett det. Mina föräldrar har ju liksom ibland lite så här. Ska du inte unna dig? Ja, men jag tycker jag gör det. De har fått förklara. Detta unnar jag mig.
Ja.
Och jag nämnde mamma innan vi satt och pratade igår när jag berättade att jag skulle vara med här. Och så började hon fråga mig när jag fyller 50.
Ja.
Så skojar jag. Ja, jag ska inte sitta i ett hav av blommor med ett silverfat som man gjorde på 60-talet. Liksom. Så undrar hon, ja, men, så sa hon så här, skulle du vilja ha en resa? Och sen svarar hon sig själv, nej, det skulle du inte vilja. och sådär. Och så pratar vi lite om det. Nej, det är ju det som är grejen. Alltså, det är inte så intressant. Jag har andra intressen.
Ja.
Men, och då kan ju en del se och tycka, du borde åka, eller du borde, eller du som har råd, varför köper du inte en ny bil?
Ja.
Det kan vi ju höra ibland på forumet, liksom. Ja, men varför skulle jag... Casha en Tesla då? Eller varför då? Jag har inget bilintresse. Det skiter väl jag i.
Ja.
Jag bytte batteri i mig nu så nu startar den här bilen. Liksom. Alltså, jag vet inte. Nej, det är inget intresse jag har. Aldrig haft.
Nej.
Jag kan snarare se fram emot att liksom eventuellt göra mig av med den om det skulle vara så. För att jag tycker mest att det är irriterande att ha en bil. Liksom.
Ja. Mm. Ja. Ja,
men det slår mig också så här. Om man har massa intressen som bilar, fotboll eller jag vet inte. Som kostar pengar, då måste man ju också kunna göra en FIRE-resa.
Ja.
Men man behöver ju göra på ett annorlunda sätt. Kanske spara mer aggressivt eller kanske också försaka vissa saker. Jag vet inte, jag bara liksom.
Men jag tror, alltså det som är så svårt med FIRE, nu är spekulation, så du får hoppa in här också. Men jag tror att det handlar om så här. Alla kan börja spara på typ Lysa eller en fond. Det är väldigt enkelt, det är väldigt mekaniskt. Det är liksom så här, gör det så får alla som gör vissa får samma resultat. En FIRE-resa är så mycket mer komplex För att det handlar så mycket om en själv, det handlar så mycket om värderingar, det handlar så mycket om förväntningar. Förväntningar jag har på mig själv, förväntningar jag har från andra. Alltså så här, jag behöver göra mycket mer jobb med mig själv. Liksom, tror jag att det handlar precis som så här, ja, men identifiera vad är det som är genuint viktigt för mig, att, och där, vad jag menar innan med att jag har varit osäker och var så här, nej, men jag hade inte de där resorna när jag var liten, så jag var nog tvungen att prova det, jag har aldrig köpt en ny bil, så jag var tvungen inom situationstecken här liksom, att nej, men någon gång i livet så här, nu har jag köpt en ny bil, behöver jag göra om det? Nej, det behöver jag inte, men jag har liksom testat det, för annars hade det varit en återkommande fråga i mitt liv. Liksom. Vad tror du om resonemanget?
Jo, men jag tror det, absolut. Jag tänkte på det här, men som du sa, Caroline, kan man ha ett bilintresse? Jag tror att då finns det nu två sorter, lite jämfört med det som jag sa med skivsamlare. Det finns ju jättemånga duktiga meckare som har ett bilintresse. Precis. Och så har man en entusiastbil, en Mustang eller någonting som man håller på att plocka ner i delar och så monterar man ihop den igen och så är det liksom, det glänser.
Och
är
den fin.
Ja, och sen kanske man kommer över något litet, något annat skräp liksom som man då fixar upp och så säljer man det med vinst och sen lär man känna folk det hållet. Och då tror jag att då behöver det nog inte bli jättedyrt. Men däremot, om man har intresset så här, nu börjar min BMW bli gammal för den är 3 år sedan, nu ska jag ha den nya modellen. Om det är det man menar med bilintresse, då måste man ju ha en hög inkomst. För att...
Ja, eller fast vet du vad, å andra sidan så här, om jag utmanar den tanken.
Ja.
Låt oss ta Skuggstomten i forumet.
Ja, okej. Okay.
Han är ju så, han byter ju, men han har ju insett liksom paradoxen i det, att det blir... Om du nu har ett bilintresse, så detta, vi har ett helt avsnitt på detta, för detta jag kommer att säga nu låter helt sjukt. För att då är det så här, det blir billigare ju fler byten du gör. Om du kommer över typ så här 10 byten om året.
Ja, det är helt ointuitivt.
Helt ointuitivt. Så han var ju så här, han byter ju bil 10 gånger om året, nästan.
Också för att han, det är hans jobb ju.
Ja, och han har gjort det till sitt intresse. Så att det finns ju när folk säger det går inte. Jo, uppenbarligen är det ingen naturlag att det inte går, för det är någon som gör det. Men då är det precis det här extremen. Jag har ett jättestort intresse, då har jag dratt det dit. Och det är det jag menar. Det går inte att kopiera. Alltså det går inte liksom göra, för att han sitter ju på Blocket. Han har ju, vet du, vi hade ju så Patreon-kväll med honom.
Mm.
Och det var så här, ja, så var någon som sa, ja, men där finns en Seat på Blocket. Ja, du menar den i Skåne för 27 300 med 4 331 mil. Och jag var bara så här, Erik, detta är sjukt.
Men jag tänker, alltså han är ju väldigt kunnig och så är det hans intresse.
Exakt.
Och hans kunskap är ju nästan jämförbart med någon som då sitter och, alltså, daytrader.
Ja.
Så,
eller kanske skivor, eller syntar, eller vad, precis som du säger så här, ja, men denna skivan i detta skicket kostar så här mycket. Så att det är ju inget konstigt.
Nej, och då är det klart att då är det ju den, ja, men det här är givet just nu. Medan en vanlig Svensson som kanske tycker att ja, jag kanske ska byta ut min bil liksom.
Ja.
Ja, då sitter man och söker på Blocket en helg.
Ja.
Och sen, ja, men nu har jag hittat någon här, jag ringer handlaren på måndag. Mm. Liksom. Och så funkar vi ju de flesta av oss.
Ja.
Liksom.
Ja.
Mm. Mm. Jag har inga intressen som jag kan tjäna pengar.
Bullshit!
Ja, men... ja, det kan jag, det kanske jag kan. Men som hälsa till exempel.
Ja.
Då tänker jag så, jag är intresserad av det och det är liksom porr för mig att hålla på och titta på...
Mm.
På det på nätet och hur man liksom optimerar sin hälsa.
Ja.
Men
och där är ingen
det
som
kostar
tjänar,
ju massa pengar.
Ja, och där är ingen som tjänar pengar på det på nätet.
Jag vet inte.
Ja,
ja, strunt samma.
Jag ville fråga
till
det,
att man kan inte, så man kan inte tillämpa det här på alla intressen.
Man kan tillämpa detta.
Och det kanske man
det kan. Man
behöver kanske bara fundera
jag
lite på hur det ska gå till. Liksom.
Jag tror inte att man så, titta, den krämen, jag köper 2 och säljer till min grann. Alltså, så funkar det ju inte. Men däremot, livsstils och så vidare, det kan man säkert göra jättemycket av.
Ja.
Men sen är det ju det här lite Jans sjuka att... Allting går att göra ett företag av. Alltså, det kanske man alla inte är sugna på heller.
Nej, så är det såklart. Men det är det jag menar. Jag menar så att det blir unikt. Och det är ju det som gör det så svårt. Att man måste hitta. Som på vår FIRE-resa ser ju i mångt och mycket ut. Så här, men hur kan vi tjäna mer pengar? Det är ju den. Medan många, till exempel du har ju varit så här. Nej, men ja men det här drar jag ner eller här har jag detta för att, nej men det går i linje med mina värderingar. Så för mig är ju liksom så här, jag gillar ju hela det här med växt. Så jag vill ju hela tiden göra mer av någonting. Ja, men det är min resa, precis som du säger. Så här, och då blir ju en följd så bara, åh, företag.
Ja, ja,
och jag fattar, så, det är ju unikt för mig. Mm. För någon annan behöver ju hitta sin grej. Och det jag vet ju att det med företag är ju inte din grej.
Nej, det är det inte. Men jag gillar ju samtidigt att tjäna pengar. Alltså man behöver inte ha ett företag.
Ja, fast det är också så här, bullshit, Caroline. Men vi kan ta det ett annat avsnitt.
Okej, men jag gillar tanken på att tjäna
pengar. Du gillar tanken på att tjäna pengar. Men i valet mellan tjäna pengar, till exempel utveckla dig själv.
Så ja, då kommer... utvecklar jag hellre mig själv. Ja.
Exakt. Och inget fel återigen.
Nej, men det är roligt att du går igång på det. Det är inte sant. Nej. Det är så här är det när man är gift med någon, att den speglar liksom tillbaka så kärleksfullt.
Ja. Yeah.
Och jag uppskattar det ju.
Ja.
Att du så bara kan syna mig ibland.
Men du, jag tänker så här, Gregor, vilka tre råd skulle du ge till andra som är intresserade av samma resa?
Oj, eftersom vi nu pratar så mycket livsstil, så vilka tre råd? Alltså jag tycker det funkar, praktiskt råd, jag tycker det funkar jättebra med sån här års genomgång, alltså summering.
Man behöver inte göra det varje dag eller varje vecka. Eller varje...
Ja. Och budget är ju skittråkigt.
Ja,
men är man däremot en person som har svårt att hålla, man drar gärna kortet lite, ja då funkar det säkert med budget.
Ja.
Men jag har upplevt att ja, men, halvår eller år summera, kolla läget lite.
Ja.
Och sen och då låter man det automatiskt ta tid också, så man inte sitter och tänker nu ska det, nu har det gått ner den här månaden, nu blir jag jättedeppig och så, det går inte, så får man inte tänka utan bara jämna mellanrum, tror jag. Sen det här låter ju ganska krasst, men det är också i linje med vad vi pratar om, skit i vad andra tycker.
Mm.
Alltså då hamnar vi på Mauritius-diskussionen vi hade innan. Alltså om alla förväntar sig att bara för att jag bor som jag gör i den orten jag bor, ska man göra de här grejerna.
Ja. Ja, men precis.
Det är ju, det är sjukt. Alltså det är väl jag som ska bestämma vad jag ska göra. Liksom.
Ja.
Jag menar, sen får folk ha åsikter om min livsstil och tycka att jag lägger, varför har du inte bara ett Spotify-abonnemang?
Ja.
Det finns fler. Nej men så, varför köper du så mycket skivor? Ja men det är, jag tycker det är kul.
Ja.
Det är min grej. Så, tredje, jag vet inte vad ska man... Alltså jag tror att... Men lyssna på den inre rösten. Liksom sådär. Vad vill jag? Vad vill jag göra nu? Jag menar, fair enough. Är man på ett jobb där man tänker att det här är ju toppen. Alltså jag jobbar med det jag är superintresserad av. Oavsett om man är 23 eller 53. Mm. Så ja, men jag tänker göra det här så länge jag vill. Ja, gör det. Och jag vill vara supernoga med det och säga jag hatar inte mitt jobb på något sätt. För den frågan har jag fått jättemånga gånger. Mm. Jag tycker jag har ett mestadels stimulerande jobb. Jag tycker det är ofta roligt.
Ja.
Möten är inte kul, men annat är ju roligt. Liksom. Men det innebär inte att jag inte kan komma hem efter en arbetsdag och tänka att ja, de 8 timmarna kan jag inte göra något annat på.
Ja.
Och det är väl mycket det handlar om, för min del.
Mm. Mm.
Men hur har du gjort för att liksom lyssna på dig själv? Det är inte supertydligt ibland vad ens själv säger.
Nej, men jag tror att de här är det som vi kallar lite frajor, eller när jag var nyskild och barnen var hos sin mamma en helg och jag var själv. Det här med att våga umgås med sig själv är ju supernyttigt. Alltså.
Mm.
Jag menar, komma hem en fredag eftermiddag, veta att man, jag kan till och med ha en ledig dag på måndagen, veta att och nästa vecka är de inte här, vad händer nu liksom? Ja, då har jag 3-4 dagar. Blir man stressad av det och upplever, nu ska jag måla om huset.
Mm.
Då är man förmodligen inte fire-typen.
Mm.
Eller nu ska jag åka in till Malmö och ringa en kompis och gå på krogen. Eller, alltså, jag tror inte att man är det då, för då har man ett annat behov. Mitt behov är att ja, men nu lägger mig här och lyssnar på en skiva från början till slut.
Mm.
Oj, här hör jag grejer jag aldrig hört för. Eller man går och pysslar lite hemma eller går igenom tvätta, diska. Mm. Bara känna, lyssna på poddar, umgås, tänka.
Men kan inte det också vara en liten träningssak att lära sig att umgås med sig själv?
Det tror jag.
Jag tänker mig om man inte är van vid det i alla fall.
Ja, ja, men precis, vi är snabba på att göra grejer.
Så att inte man avdömer så här, men jag pallar inte det. Jag är inte den typen. Nej, men du kanske inte har tränat på det bara. Var med dig själv liksom. Ja, jag kan säga så. Jag kan tycka, åh gud vad skönt, jag fyra dagar själv. Det har ju inte hänt på länge. Jag tänker så att det skulle vara skönt. Men jag hade nog också tyckt så, vad ska jag nu göra för något? Ja. För jag har inte tränat på det ens. Ja. Liksom.
Precis. Mm. Men det jag tänker så här, alltså så här, för någonting som jag alltid får efter de här, när jag gör sådana här avsnitt, bara, ni pratar ju väldigt lite pengar, eller ja, ni pratar väldigt absolut. Lite ekonomi.
Konkreta.
Sluta vara så flummiga.
Ja, ja. Precis. Vilket är roligt, som jag just tror att FIRE handlar om, det flummiga. Men så här, det slår mig inte som att du är liksom den här, du vet, nörden på liksom så här, den här portföljteorin och du vet så här, Vanguard, The Glide Path och så här. Ja. För det tror jag också att många tror att man ska vara. Hur, liksom,
insatt i liksom själva teorier och så.
Ja, men precis, att det handlar om det, att FIRE är, att många tror att det är så en ekonomisk resa och att du måste vara så, medan jag brukar säga att nej, jag tror att det är en personlig utvecklingsresa mer än vad det är en ekonomisk resa. Men hur har du resonerat kring så här, men så här ska jag lägga upp portföljen och så här ska jag förändra den, eller hur går, är dina tankar så här, nej men jag ska ha så här många årslön och jag ska kunna leva på det utan avkastning?
Alltså jag har bollat det där ganska mycket och lite sån shoutout till AXR som har gjort den här
Monte Carlo-simulering.
Monte Carlo och framförallt den här skissen att ha något att börja från. Det tog lång tid innan jag bara, jag måste göra det där. Liksom. Men nu kör jag den ibland liksom, med, när man får en ny tanke. Kan jag tänka så här? Går man in och så kör man den några runder. Och får ju då ganska svart på vitt att alltså, om det inte blir kärnvapenkrig så är det nog ganska lugnt. Ja. Så. Och det är ju ett superbra verktyg och viktigt, tänker jag. På samma sätt som man, jag menar, jag har ju tänkt så här, 4% kan man utgå ifrån, man kan sänka till 3%, man kan säga så, va? Men man kan också tänka, som jag nämnde i början, tror jag, att man, ja, vad har jag nu? Summera alla konton och så delar man det med sina årsutgifter. Hur många år blir det då? Mm. Alltså helt utan tillväxt eller någonting liksom. Om det går ner, vad händer om det går ner? Kanske inte 50%, kanske är överdrivet, för jag tror att blir det en dramatisk resa ner så tror jag att många är benägna att
ta ut
och tänka att oj, det här var ju en extraordinär händelse liksom. Men säg att det går ner 25%, man förlorar en fjärdedel liksom. Vad skulle det innebära? Och så räknar man och så tänker man, okej. Jag var inne på min pension igår eftersom jag då läste igenom, tänkte jag måste kolla, så det var någon som hade frågat om pension. Vad är jag beräknad om jag från och med idag inte jobbar mer? Vad tror min pension, alltså pensionsmyndigheten, att jag ska få ut? Vad gör det med mig då? Nej, det känns rätt lugnt. Så tänker jag. Sen diskuterar vi det här, ska man börja ta ut pension i förtid och sånt, och det har jag ju skrivit i tråden när vi önskat, hur planerar man sin pension? Jag tänker så här nu när jag är närmare 50, ganska grovhugget, så tänker jag så, 20 år ska jag brygga i alla fall. För jag knuffar hellre pensionen något år till om det rullar liksom, så behöver jag inte fundera så mycket på det. Men andra sidan, skulle det gå käpprätt, så ja, då får jag hantera det. Liksom. Mm. Jag är nog ganska happy-go-lucky i det sammanhanget.
Ja.
Nej, men så nej, jag har inga sådana strategier. Hur ska man tänka kring budget och alltså det här vad heter det? Bufferttänket. Liksom. Just nu så räntor inte så kul, tänker jag. Det är jättetråkigt att investera i. Det känns ganska tradigt, så jag är väl mer inne på att bygga upp lite och ha på ett sparkonto. Liksom.
Vi måste, det är så. Inte en diskussion för detta avsnittet, men vi måste prata om räntor. Vi har haft mycket samtal om räntor.
Jag kan tänka.
Och jag tror liksom så här, just nu, som sagt, ett annat avsnitt, men just nu har räntor högre förväntad avkastning än aktier.
Så kan det säkert vara.
Vilket jag tycker är så superspännande. Men det som du säger, så här, det är livet pågår utanför Excel-arket. Och det är roligt, för att jag skulle säga, det låter på dig så här, 90% i livet och 10% i Excel-arket.
Ja.
Knappt det, att det har varit den ration
För och alla färgentusiaster vet ju att man använder ju Open Office istället för det gratis.
Precis, det kommer ju så här 1000 spänn, många böcker små. Liksom. Bra, jag tänker att vi ska, Karo, har du någonting att vi ska runda av? Det är mycket frågor vi inte har tagit. Men
jag tänkte fråga om du har läst sådana här klassiska FIRE-böcker eller FIRE-bloggar liksom under tiden som du har jobbat dig fram på den här resan?
Ja, alltså när jag väl insåg vad begreppet handlar om och så vände jag mig till YouTube ganska mycket. Mm. Och så förstår man ju ganska snabbt, man lärde sig rätt snabbt vem Mr. Money Mustache var. Mm. Han verkar vara en supertrevlig person. Jag delar mycket av hans syn på saker. Det här med lev liksom. Ja. Pengarna är sekundärt. Sen har ju han och jag en helt olika liksom karriärer och så.
Han var mjukvaruutvecklare i USA, tjänade asmycket.
Men sen så sitter man ju lätt i den där då. Det är väldigt mycket amerikaner som berättar saker om sina konton och skattesatser och hit och dit. Och så inser man att det funkar inte så här.
Nej.
Det finns saker som är sämre här och det finns saker som är bättre här. Och då gäller det att hitta någon som är påminner mer om en själv liksom. Mm. Och då hamnar man ju ganska snabbt i Sverige på Farbror Fri och deras sätt att leva som jag kan tycka är sympatiskt på jättemånga sätt. Jag har stött på andra liksom som har lite olika syn och då får man ju plocka lite här och lite där tänker jag. Men det är ju lurigt, jag menar så som ISK ser ut, regelverket i Sverige kontra de amerikanska, hur olika skattesatser ser ut här och så. Mm. Det går ju inte att ta det rakt av alltså.
Mm. Nej.
Vi har sociala skyddsnät. Vi har ju, jag menar jag kommer få en pension. Det är inte världens bästa, men jag kommer få en pension. Det är ju inget, det är inget som inte går att leva på.
Nej, men jag kommer tänka på Fru Efficient Bäda som vi hade intervju med också. I en annan intervju så sa hon att livet gick från svartvitt eller grått till technicolor när jag insåg att jag kunde spara aggressivt. För det var liksom så lite mellanmjölkigt för henne. Mm. Det som hon höll på med när hon bara sparade lite grann. Och sen så bara fick hon ett annat mål. Och det är nog vissa som är lite nyfikna på FIRE som kan gilla det.
Ja, fast vet
och
vad?
Sen det som vi pratar om nu känns lite annorlunda från det.
Ja, fast återigen, jag, nu när du säger det, och här kan jag ju ha fel, men jag tror att det var inte sparande som gjorde att livet gick från grått till technicolor. Utan jag tror att det var ju precis den här personliga resan, att plötsligt så blev det mål, plötsligt så blev det...
Ja, men att ta kontroll själv till
ja,
exempel.
Ja, precis. Men att liksom sparandet var ju bara liksom, det var ju sekundärt.
Absolut.
I det.
Ett verktyg kanske.
Ja, men precis.
Ja, och sen finns det ju, alltså det märker man ju i FIRE-communityn att det finns ju de som är Excel-slavar.
Ja.
Och som, oh, nu har jag lyckats spara liksom $10 till och sånt. Ja. Och nej, det är ju inte intressant.
Men det är ju deras sätt.
Ja, och det är ju kul för dem. Alltså det är ju jättebra om man har den ingången.
Du, jag tänker, vi ska ta sista frågan. Vi fick så här, Florinell var undrar så här, vad tycker du om bandet Saft? Jag vet inte ens vad det är, utan här bara återupprepa.
Jag tror vi har dratt det i chatten redan faktiskt. Alltså, absolut.
Vad är det för band då?
Ja, nu tror jag de finns igen. Det är ett gammalt syntpopband från Stockholm. Tror jag hoppas med från Stockholm, så jag inte säger fel. Och som var somnat i många år och sådär. Men det är trevligt. Jag har rätt mycket saftskivor hemma. Ja. Det blev väl att jag la ut dem och fota och skicka i chatten.
Ja.
Och då var det ju så, ja.
Ja. Och Melva undrar också så här, topp 5 vinyler.
Oj, det är helt omöjligt att svara på. Det går, alltså då blir det, ni vet, så här topp 25-lista, för man kan inte välja och sånt. Nej, det går inte.
Vad går spelaren just nu då? Så kan vi säga.
Idag innan jag åkte hit så lyssnade jag på det gamla svenska lite postpunkabandet Brända barn. Men annars så är det är mycket tidigt 80-tal, mycket brittiskt hemma hos mig.
Ja.
Det syntar ska låta som att det är syntar, inte som att det är orkestrar.
Aha, okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, snyggt.
Så brukar jag tänka.
Och vad är det för band då? Jag har inte
koll. Human League, Soft Cell, Depeche Mode, Yazoo. Ja.
Okej.
Men det, jag tänker så här, de här sista avsluten som vi brukar ställa så här, sämsta finansiella rådet. Du har ändå hängt mycket, både i forumet och på andra ställen.
Alltså, det beror på vad man lyssnar på och sådär, men jag menar något Jag kan ju säga vad jag gjorde själv. Ja. Jag tillhörde ju de som hade lånet uppdelat inom samma bank på flera olika bindningstider. Då tror jag inte att det var lika skräckinjagande som det är idag.
Ja. Idag alltså jag är fortfarande lite positiv till det.
Jag tyckte att man sov gott, man visste förutsättningarna. Så, men en del menar ju på att det är väldigt dåligt. Annars så tror jag hattigheten, vi driver ju lite med Jacke i forumet. Love you. Men det här med att petar man för mycket. Alltså, jag menar folk som ska tajma är ju aldrig en bra idé, va? Man hör något på nyheterna, speciellt människor som inte är så ekonomiskt intresserade, så hör de på lördagsnyheterna. I veckan så var det lite industrikris i Kina. Ja. Och sen nästa vecka vid fikan på onsdagen så har de kommit på att de ska fråga någon om det. Ja. Du, det är lite, alltså det har ju redan hänt. Liksom. Ja. Bara sluta. Ja. Sluta peta.
Peta i sin ekonomi och tänka att man kan göra någonting utifrån vad som händer i världen. Och så.
Ja, det tror jag är... För att, jag menar, vadå, vi är inte experter liksom.
Nej, och när det är Dagens Industri, detta är så roligt. När saker kommer i Dagens Industri, då var dagen innan i Wall Street Journal eller dagen innan i The Financial Times. Det är alltid så roligt för att prenumererar man då på källan, jag prenumererar på Wall Street Journal ett tag. Då var det alltid så roligt, bara, men detta kommer komma i dig imorgon. Och liksom mycket riktigt.
Ja, men det som att prata dagsnyheter med 40-talister som då har... tidning.
Ja.
Så, har du sett vad som har hänt? Ja. Jag läste igår eftermiddag. Alltså, det var ju på nätet.
Liksom. Ja, men exakt. Men du, någonting som jag kommer säkert få stryk här. Två saker ska jag säga. Den där mallen som Axel har gjort, vi kan lägga länk till den också. Så att du,
vad är det för mall?
Ja, men han har gjort en sån här simulering, Monte Carlo.
Ja, ni pratar om Monte Carlo. Vad är det för någonting?
Att man gör test på massa olika utfall. Och så får man så här sannolikheten för att viss en grej ska hända.
Ja, och så kan man liksom tänka så.
Ja, men hur ser ett
scenario ut?
Hur ser ett scenario ut? Men hur ser sparandet ut då? Då är det liksom bankkonto och sen är det indexfonder eller vad?
Ja, alltså just nu så jag bara trycker in det i fonder fortfarande. Jag har väl en tusenlapp tror jag som går till något sånt där mest för att det kanske är bra om där är... Jag skulle vilja hålla igång det kontot. Mm. Och där har jag väl funderat på om man kanske ska göra så att man börjar höja lite och sänka alla andra.
Ja. Men hur ser basportföljen ut?
Ja, basportföljen, det är väldigt mycket global index.
Ja.
Och sen var det någon som skojade med mig, för de frågade så sa jag har till exempel sånt här länsförsäkringar USA index. Ja, men det är ju nästan bara, det är ju global index.
Ja, 60%.
Ja, men den har legat där sedan långt tillbaka.
Ja.
Jag har inte varit så super, och jag menar den går ju skitbra, så varför peta liksom?
Ja.
För att bara byta den till global för sakens skull har inte känts viktigt.
Nej. Så får man lite affektionsvärde också.
Ja, det är ju trevligt att säga att det är tresiffrig uppgång och sånt, procent och sådär. Ja. Nej, så jag har lite sånt. Jag har lite investmentbolag.
Ja.
Jag styrde om en del. Jag hade lite sån här hållbar energi och förra året hade jag fastighetsfond som alla andra.
Ja.
Inget roligt alls.
Ja, fast det har varit roligt i 15 år.
Ja, precis. Och det är så man får tänka. Nej, så nu är det väldigt mycket så. Jag har inte emerging markets eller så. Ja. Utan det är, och jag har lite övervikt Sverige.
Ja. Ja.
Mest för att jag tycker det är här jag lever och är.
Ja.
Och förstår mer vad som händer.
Och Excel-ryttarna i forumet har vi kommit fram till att det är också högre förväntad avkastning.
Ja, precis.
Så man kan få dubbelkoll. Ja, men snyggt. Alltså jag känner så här att vi har ju massor egentligen frågor. Jag tror jag kommer också få i forumet så du tog inte upp någon av mina frågor. Så jag ber om ursäkt i förväg till Vesuvio, Emil V och Äter och några andra. Men är det någonting som du tänker att vi borde ha frågat? Något som du hade tänkt så här, detta ska vi ta?
Ja, alltså nu såg jag alla frågorna innan, men jag tänkte så... nej, alltså jag var väl ganska tydlig, men jag pratade ju det här innan lite med... Om jag räknar, kan alla räkna baklänges. Som jag tänker att det är 12 000 i månaden och 150 på året och tycker att 4%-ish håller, så kan man ju räkna i andra ändan hur mycket behöver man.
Ja.
Och då kanske jag har vi förtydliga det återigen att alltså då är jag en persons ekonomi. Jag är förälder, jag har ett ägt boende och alltihopa. Så och nog bil. Fasen går det. Ja. Ja. En bil som funkar. Ja, så, nej, men så. Så att det går ju. Men det är inte för alla. Och jag tycker att det är okej. Det som jag tycker är tråkigt däremot är när det finns människor som bara ska berätta att man har fel.
Ja.
För att de har bestämt sig för det. Det tycker jag är en konstig inställning. Det försöker jag låta bli och bry mig hur andra lever sina liv.
Liksom. Ja. Nej, men vi är tillbaka till det.
Det är livsstil.
Ja, precis. Nej, men det jag tar med mig är ju mycket det här. Att, ja, men det handlar om att leva ett liv som är rikt för mig.
Mm.
Alltså utifrån mina förutsättningar.
Det är spännande att folk säger till att du har fel. Kan inte du säga så att ni har fel?
Ja, men det är ju ganska kontraproduktivt.
Ja, men det är ju spegel tillbaka, tänker jag. Vem har fel egentligen?
Ja, men när det gäller,
det är ingen som har fel. Men finns det de som tycker så att du gör fel?
Jag har hört till exempel, även om man skulle säga till någon ungefär vad man har sparat eller klargör att du behöver inte oroa dig. Så, men hur är det med pensionen då? För det är en sån här svensk grej, tror jag.
Jag bara sagt, så det går jättebra med pensionen. Eller vad är frågan egentligen?
Men jag tror att de tänker så här, för att man pratar med äldre släktingar, vänner och bekanta, så säger de, hur mycket blir pensionen? Hur ska jag klara mig på det?
Mm.
Men det alla då tänker, tror jag, är att jag har ju fortfarande lån på huset.
Mm.
Jag har ju fortfarande bilen eller bilarna kanske. Och det är automatiskt så att vi vill ju fortsätta åka till Österrike varje sportlov och så. Och så tänker jag så här, ja, absolut. Men jag har inte.
Ja, de utgår från sina egna ekonomier, eller hur?
Kan du tänka dig sitta och vara 70 och bara ha sig som, ja, det kan jag faktiskt. Och dessutom så tror jag att det andra jag har ackumulerat innan, det kommer också räcka.
Mm.
Så förmodligen kan jag plocka ut mer än vad du kan ändå, tänker jag. Men då vill jag inte trycka ner dig i halsen på dem, för det är ju ganska meningslöst.
Ja.
Det är ju ingen vinst i det. Liksom.
Precis. Mm. Nej, men och sen så tror jag också att man ser nog inte den här växlingen också, och att man har där, jag ska fortsätta spara. Att man vill inte se det heller också som att se pengarna utifrån ett nyttoperspektiv. Som jag också har pratat mycket om på forumet på sistone. Att pengarna är ju faktiskt en resurs som ska användas. Och du är ju väldigt tydlig med det. Nej, men jag ska använda dem för att brygga den här perioden.
Mm.
Om vi tar så som vi sa innan, som min mamma. Där var ju så här, när pengarna ska behållas. Så pengarna ska vara konstanta och jag ska göra detta skiftet. Och då blir det så här klart, är det svårt att fortfarande spara 6 000 i månaden. Och gå i pension och göra de grejerna. Så jag tror att det gäller, återigen så blir det där att jag behöver titta på mig själv. Jag behöver, och det är det som jag tror är klurigt för många. För man har ingen att prata med, man har ingen som speglar en, utan man lever i den här, förlåt, villfarelsen. Så bara, det är viktigt för mig att tjäna pengar. Bara, nej Karin, det är inte viktigt för dig. Men nu har du ju mig som speglar det där. Men det är många som inte har någon.
Ja, absolut. Och man måste ju också vara öppen för speglingen när den kommer.
Ja, men lite som Jonathan, en annan i forumet. Han brukar säga så här, en av de här viktigaste principerna är det så här, lura inte dig själv. Och så säger han så här, i nästa mening så här, och vi är själva de som är enklast att lura.
Ja.
Och vi vill ju bli lurade.
Ja, men precis. Vi har ju liksom hur det ska vara.
Ja, visst.
Jesper, jag tänker att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Detta måste vi göra om.
Ja,
så att jag hoppas att du vill komma tillbaka.
Det gör jag gärna.
Tack så hemskt mycket.
Tack själva.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.